Vi ska idag gå tillbaka till Galaterbrevet 5 som vi har haft framme flera gånger förut. Och så ska vi ta ett ord som jag tror vi hade framme ungefär när vi slutade förra gången. Galaterbrevet 5:24. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Paulus talar om köttets korsfästelse. Alla de målsättningar som köttet står för i våra liv, de måste på något sätt spikas fast. Vi blir inte av med dem på den här sidan graven. Men man kan på något sätt spika fast dem så de sitter still. Ni förstår vad jag menar. Så att man visserligen kanske fortfarande kan förnimma impulser i sitt liv till det ena eller det andra. Men det är aldrig de impulserna som vare sig utlöser handlingar i våra liv eller fyller vår tankevärld. När vi har kommit till det stadiet, då kan vi säga att då lever vi i köttets korsfästelse. Som jag säger, du blir inte av med impulserna. Du kommer inte att bli så helgad på den här sidan graven så att du aldrig upplever en frestelse eller aldrig upplever någon köttslig impuls till det ena eller det andra. Men de är under kontroll. De sitter fast ordentligt. Det är inte de som vare sig fyller ditt tankeliv, även om det kan gå en liten blixt igenom ditt huvud någon gång ibland. Och det är inte de heller som styr ditt handlande. Jaha. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött. Det är alltså något som vi ska göra själva. Och det här, det är en lurig liten grej. Därför att omedelbart när människor ser det här så infinner sig tankar på tagelskjortor och spikmadrasser och diverse piskningar och svältningar och späkningar och elände. Låt oss nu se i Kolosserbrevets andra kapitel. Och där ska vi läsa verserna 16-23. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånader eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma, själva kroppen är Kristus. Låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor så att den växer som Gud vill. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som låt bli, smaka inte, rör inte? Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror. Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov. Den grekiska texten här i den sista versen är lite svåröversatt. Jag tycker att den gamla översättningen är intressant när den talar om ett självvalt gudstjänstväsende. Det är en utmärkt term. Vare sig den är rätt eller fel översatt så är den utmärkt i alla fall. Och den är väl värd att kommas ihåg. Därför att det Paulus talar om här, det är en villfarelse som fanns mycket tidigt i den första kyrkan och som vi kallar för gnosticism. Det var en sorts mysticism på många vis. Man späkte sig, sökte andliga upplevelser, fick också säkert många handa andliga upplevelser. Och det här är ju en företeelse som i sin tur kom ifrån de hedniska religionerna. Och som har följt kyrkan i spåren genom årtusendena. På senmedeltiden och under renässansen blommade det här upp på nytt. Då förekom en flitig mysticism med många handa andliga upplevelser och många handa självvalda gudstjänstväsenden och späkningar. Nu är det emellertid inte alls det som är att döda eller att korsfästa sin kötsliga natur. Därför att vem är det som korsfäster mitt kött? Jo, det är mitt kött. Jag väljer det här själv. Och ju mer jag lyckas med alla mina späkningar och fastor och plågerier av alla slag, desto mer växer jag själv i betydenhet. Vi pratade om det här sist, att det finns någonting som heter köttets specialisering. Jag tillgodoser inte alla köttets målsättningar, utan jag tar några stycken och tillgodoser dem. Och sedan så säger jag, titta så from jag är som inte tillgodoser de här också. Karriäristen som avstår från sin bekvämlighet för att göra karriär. Och som säger att ja, jag ligger inte på sofflocket i alla fall. Det är ju modellen för det här. Och i det här fallet så avstår man alltså från bekvämlighet. Man avstår från njutningslystnad, kanske till och med från trygghet. Men ajajaj vad man växer i fromhet och betydenhet. Så den här gubben ska vi inte gå på. Den är inte sund, den är inte bra. Det ser ut som vishet. Det ser ut som fromhetsövningar, men är det inte. Man hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och fördjupar sig i syner och blåser upp sig med fåfänga människotankar. Där har ni det. Man stiger i betydenhet. Åh, kära hjärtan, vad fin man har blivit nu. Istället så kommer man in under de kosmiska makterna, som Paulus skriver här. Det gör man alltid när man låter köttet växa fritt, vare sig det är på fromhetssidan eller på ofromhetssidan. Det alternativ som Paulus talar om här är inte att man håller på med en massa självvalda gudstjänstsystem, utan han säger att det är viktigt att man håller sig till honom som är huvudet och försörjer hela kroppen. Vad är det som skymtar fram här? Ja, nu kan ni det vid det här laget. Det är vandringen i anden. Att Herren är herre i våra liv och att vi vandrar på hans väg. Den som han har bestämt för var och en av oss. För vad händer när vi alla gör det? Jo, då får vi plötsligt syn på kroppen. Därför att Herren förstår att låta allting fungera i harmoni med vartannat. Då byggs hela kroppen upp och Herren binder ihop den med leder och senor så att den växer som Gud vill. Så att vi ska inte alls göra som hedningarna. De vet så väl att den kötsliga naturen vill det som är ont. De kallar det för egoism, självupptagenhet. Du kan fråga Buddha, till exempel. Han visste ju allt om begärelser. Han var världsmästare på det här med begärelser. Han visste allt. Och han visste att lidandet hör ihop med begärelserna, det visste han också. Men han hade ingen frälsning i Kristus. Utan vad var hans recept? Jo, det var ett självvalt gudstjänstväsende. Det var självplågeri in till gränsen för utslocknande och över den gränsen. Nirvanat, utslocknandet, upphörandet. Det var hans enda lösning. Och undra på att det ser ut i Österlandet som det gör. Och nu är det på bred inmarsch i Sverige. Man kan bara förundra sig över att det är så lätt att lura människor med självvalda gudstjänstväsenden. Det här var aktuellt också i församlingarna i Galatien. Vi kan titta lite grann i fjärde kapitlet i Galaterbrevet, verserna 8-11. Förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller rättare när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar igen? Ni håller ju så noga räkning på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har slitit förgäves för er. Jag har ju tidigare konstaterat att det var sömnaktighetens ande som var på bred inmarsch i församlingen i Galatien. Och den kommer dit därför att nu har man fått klart för sig att nu ska vi själva fixa det här med köttets korsfästelse. Det var vad fariserna ville. De ville på olika sätt avstå från något för att bli något. Det kan du aldrig göra. Eller rättare sagt, det fungerar så här. Att så länge som köttet gör det här, så avstår köttet från en del av sitt mål för att vinna en annan, ett annat av sina mål. Men det Herren säger, det är att det är bara den som förlorar allt sammans, var och en som mister sitt liv, ska finna det. Det är bara när vi förlorar allt sammans. Men vad blir det kvar då? Blir det nirvana? Nej. Vi ska mista allt sammans och ta emot hans liv istället. Och därför är det så här att köttets korsfästelse är en förutsättning för min vandring i anden. Men vandringen i anden är också det som ger mig köttets korsfästelse. En gång till. Köttets korsfästelse är en förutsättning för min vandring i anden. Men vandringen i anden är det som ger mig köttets korsfästelse. Det är därför Paulus tar upp just det här med köttets korsfästelse i Galaterbrevet 5, där han undervisar om vandringen i anden. För bara versen efter den vi läste förut, den säger det att om vi har liv i anden, så låt oss vandra i anden. Därför att de som tillhör Kristus Jesus, de har korsfäst sitt kött. Så låt oss nu vandra i anden. Det här är saker som hänger ihop med vartannat. Det intressanta är detta. Att du kan inte först sätta dig ner hemma och säga, nu ska vi spika fast köttet ordentligt. Pang, pang, pang. Och när det sitter ordentligt ska jag börja vandra i anden. Men kan du inte göra. Du kommer aldrig bli färdig. Jag lovar dig. Men du kan heller inte vända på steken och säga det att, ja, nu struntar vi i köttet. Det är inte så intressant. Jag börjar vandra i anden här. Nej, för du kommer inte långt från köttet sätter sig på tvären. Och när så sker har du plötsligt en möjlighet att korsfästa ditt kött. Låt oss alltså ta det här som ett litet exempel. Att du börjar söka Herrens vilja över ditt liv för att kunna vandra efter den. Ganska snart kommer du in i en situation där ditt kött tackar nej. Du kanske hade önskat dig en mer glamorös tjänst i Guds församling än att vara den som går på torsdagskvällar och städar när ingen människa ser dig städa. Och Herren kanske säger till dig att du ska städa kyrkan torsdagskväll. Ja, men det är ju ingen människa som ser mig göra det, och det är ju ingen människa som tackar mig för det. Jo, men jag ska göra det, säger Herren. Okej, där har du en möjlighet att korsfästa en del av ditt kött. Du säger, Herre, min kötsliga natur skulle gärna vilja att det stod 100 människor och tittade på och beundrade mig medan jag städade kyrkan. Men nu gör det inte det, men jag går i alla fall. Då har du korsfäst en liten del av ditt kött. Allt sitter inte fast för den skull. Det kanske är mycket annat. Men sen återkommer Herren några månader senare. Och så säger han så här att, du, det är en broder här i församlingen som håller på med svarta penningaffärer här. Och jag vill att du ska gå varna honom. Och så säger han, men kära hjärtans, det vågar inte jag. Jo, säger Herren, nu vill jag att du gör det. Fruktan bubblar upp som en vulkan inom dig. Och du vet inte riktigt om du har hört rätt och om du vågar gå och hur ska han ta det och vad ska folk säga och ja, massa saker, va? Och Gud, han väntar, han har sagt till dig en gång, sen är det din sak att korsfästa ditt kött. Ja, rätt vad det är så beslutar du dig i alla fall för att Gud är Gud, och så går du iväg och gör som han har sagt. Hjärtat dunkar, fjärilarna fladdrar, svetten rinner i armhålorna på dig, och du ber nästan om ursäkt för att du finns till, men du får i alla fall framfört det som Herren ville ha framfört. Du har korsfäst en bit av ditt kött. Är ni med? Halleluja. Det här är väldigt viktiga saker. Och det här, det talar om för oss en sak, att det här med att vandra i anden lär man sig inte på en eftermiddag. Därför att ju mer din kötsliga natur finns kvar i ditt liv, fri och med full rörelsemöjlighet. Icke fastspikad, så att säga. Desto svårare har du att urskilja vad som är Guds vilja. Därför att en av köttets arbetsmetoder är lögn. Vi ljuger för oss själva. Vi kallar vår egen snålhet för sinne för ekonomi och så vidare. Vi har talat om det förut. Och vi kallar det inte för snåligt. Och därför så kan visserligen Gud tala in i vårt inre. Och vi kan kanske uppfatta vad han säger. Men vi snurrar så snabbt till det han har sagt. Så att vi blir av med det nästan i samma ögonblick. Men ju bättre köttet sitter fast spikat, desto lättare har du för att höra Guds röst. Och du får också lättare och lättare att följa Guds vilja. Så att det är liksom inget att vänta med. Om ni förstår mig rätt. Man får börja att söka Guds vilja. Man får börja att vandra efter den. Man kommer att misslyckas både en gång och två gånger. Men när du skulle börja gå på dina vanliga fötter, Så satt du inte i vaggan och väntade tills den dag skulle komma då du bara kunde resa dig och gå ut och springa maraton. Utan man ställer sig upp, vacklar omkring lite grann, står på näsan, ställer sig upp igen. Det är den vägen det får gå, så är det också med vandringen i anden. Vandringen i anden förutsätter köttets korsfästelse, som i sin tur förutsätter vandring i anden. Vi går därför vidare till Romarbrevet 8 och läser verserna 12-14. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet. Inte att leva efter vår kötsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö. Men om ni med ande dödar kroppens gärningar ska ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Vem är det som korsfäster sitt kött? Det är du och jag. Men vi gör det inte med egen kraft, utan med Guds heliga ande. Och vi gör det genom att vandra i anden. Genom att söka Herrens vilja. Och när vi står där plötsligt och vet Herrens vilja och vet köttets vilja, så väljer vi Herrens vilja. Varje gång vi gör det så korsfäster vi vårt kött. Bättre och bättre. Mer och mer. Och det är så skönt att se att det här är en process och inte någonting som ska ske pang, bom, brak. Därför att det klarar inte varken du eller jag att ta allt sammans i ett svep. Men om vi får nita fast lite från gång till gång, då går det. Och om vi får göra det med Herrens hjälp. Och du förstår att ju mer du kommer in just i det här sättet att leva, desto mer kommer du att bara förstå det här som Paulus skriver i Galaterbrevet 2 och 19 och 20. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever. Fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen, lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Och det här med att leva i tro på Guds son, det är att ha en visshet om vad han har gjort, men det handlar också om att ha en trofasthet mot vad han vill idag. Båda sakerna finns i begreppet tro. Visshet och trofasthet. Och du förstår när Paulus säger det här: nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Han talar inte om känslor. Det har vi länge haft för oss. Att nu gäller det att blomma upp här och ha någon sorts frodig sentimentalitet på gång, där man riktigt känner sig allmänt Kristus uppfylld och nu är inte jag längre här och så vidare. Det är inte alls det. Det enda han säger är att nu vandrar jag i anden. Och jag har fått köttet under kontroll så pass bra så att min gamla människa hindrar inte det här längre. Nu lever inte jag. Det är inte mina önskemål, det är inte mina begärelser, det är inte mina lidelser. Jag har blivit fri från det här. Och jag vandrar i anden. Det är ett faktum. Och det kan vi ju också hålla med om när vi ser hur Paulus levde. Visst. Det är ju helt klart. Det har inte med känslor att göra. Oavsett omständigheter, vad jag känner eller ser som vi sjunger, så var det sant i alla fall. Och det är meningen att det ska bli sant i ditt och mitt liv också. Nu är det ju så här. Vi sa det sist. Att Gud är i och för sig inte mot de målsättningar som vår kötsliga natur ställer upp för våra liv. Trygghet, glädje, betydenhet, bekvämlighet och rättfärdighet. Gud är inte mot någonting av allt det här. Det som är synd, det är att vi vill ha det i oss själva. Vi vill ha en glädje som vi själva förfogar över och som vi själva kan bestämma exakt när den ska börja. Hur stark den ska bli och vad den får kosta och så vidare. Och Gud säger att vi ska ha vår glädje i honom. Och inte i oss själva. Och därför så tänkte jag att vi skulle läsa en liten stund just om vår vän Paulus här. Och se, hur fick han dessa önskemål tillfredsställda av Gud? Där han vandrade i anden. Ja, rättfärdigheten, den är vi klara med från början. Ett rent samvete. Och vi kan titta lite grann i Hebreerbrevets 9:e kapitel på det där rena samvetet. Hebreerbrevet 9. Vi kan läsa verserna 11-14. Men nu har Kristus trätt fram som överste präst för det goda som skall komma. Han har gått igenom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar det orena så att det blir rena i yttre mening. Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden? Här tar Hebreerbrevets författare upp en bild som var given till Israels folk i den stora försoningsdagen. Det var den gång på året då prästen gick in i det allra heligaste och stänkte blod på nådastolen och arken som stod där inne. Och på det sättet renades det allra heligaste i templet. Därför att det hade på något sätt fläckats ner under årets lopp av människornas synder. Nu var detta en förebild till det som skulle komma. Hela lagen är ju bara en dramatiserad profetia. Hela det gamla testamentets gudstjänstväsende. Utan nu säger Hebreerbrevet att Kristus har gått in i det allra heligaste i himlen. Och där gjort rent efter vad vi har smutsat ner. Men det här är en dubbelbottnad liknelse. Därför att du och jag, vi är också ett tempel för den heliga ande. Och liksom det gamla testamentliga templet var tredelat, så är också du och jag det. Vi består av ande, själ och kropp. Det gamla testamentet bestod av den yttre förgården, den inre förgården och det allra heligaste. Så att det här är en bild av hur Jesus går in i det allra heligaste i himlen. Men han går samtidigt in i det allra heligaste, alltså i din och min ande, i oss. Och gör rent. Och det är detta som vi beskriver med lite olika bilder, med lite tunnor som är nedgrävda och med lite av varje sånt här. Va? Men huvudsaken är att det blir rent i vårt inre. Allt det som har ansamlats till följd av våra överträdelser, det bär han bort och han gör rent efteråt i vårt inre. Vad händer då? Jo, du och jag, vi har inte längre något ont samvete, något fläckat samvete, utan vi har ett rent samvete. Och därför behöver vi inte längre göra en massa saker för att vinna rättfärdighet. Vi behöver inte hålla på och ljuga för oss själva. För att säga att vår envishet kallar vi ju lätt för uthållighet och så här. Tjurskallighet kallar vi för målmedvetenhet och så vidare. Utan vi kan vara helt öppenhjärtiga mot oss själva, helt ärliga mot oss själva, för vi är redan rättfärdiga. Hur vi än försöker kan vi aldrig bli mer rättfärdiga än vad vi redan är. Det är utgångspunkten. Herren har gett rättfärdighet åt Paulus. Och därigenom bortfaller den arbetsmetoden lögn i hans liv. Och det är skönt. Men så går vi till det här med trygghet. Herren vill att vi ska ha vår trygghet i honom. Låt oss se hur det går till. Vi läser andra Korinthierbrevet 6, verserna 3-10. Jag vill inte vara till anstöt för någon. Ingen ska kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till. Med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd. Under prygel, fångenskap och upplopp. Under möda, vaka och svält. Med renhet, kunskap, tålamod och godhet. Med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar. I ära och vanära. Med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare, men säger sanningen. Jag är misskänd, men ändå erkänd. Jag är nära döden, men ändå lever jag. Tuktad, men inte till döds. Plågad, men alltid glad. Jag är fattig, men gör många rika. Jag har ingenting, men äger allt. Vad ger ni mig för den tryggheten? Ja, vi tycker att det är en konstig trygghet, inte sant? Men allt i Guds rike är ju lite upp och ner jämfört med det som vi tycker. Så vi fortsätter att läsa samma brevs fjärde kapitel, verserna 7-18. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften där det står, jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet i Guds ära. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot en överväldigande eviga härlighet i bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Här talar Paulus i klartext om en trygghet, men en trygghet som inte är av denna värld. Han säger att jag är alltid ansatt, men inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Det ser ut som om det skulle gå åt skogen. Varenda dag och varenda stund. Känner vi efter och frågar vårt kött, så säger köttet omedelbart, det här kommer aldrig gå. Det här är farligt, det är bäst att vara försiktig nu. Nu får du akta dig, kära Paulus. Men Paulus, han har en annan trygghet än den att hålla på att akta sig, vara försiktig, låta sig styras av fruktan och ängslan och rädsla. Vad har han istället? Jo, han har en tro, eller rättare sagt ett hopp. Han har ett hopp därför att han vet att när det riktigt bränner till, då har Gud alltid en utväg. Och det här är den gudomliga utvägens trygghet. Hur kan han veta att han har en utväg? Jo, han vet att han vandrar i anden. Han vet, jag går in i de här situationerna därför att Gud leder in mig. Och det är så att det Gud leder mig in i är han alltid mäktig att leda mig ut ur, om jag bara håller mig till honom och inte låter köttet ta över och börja framsa omkring och göra saker efter eget huvud. Han har alltså ett hopp för den närmaste framtiden. Och du förstår, om inte Herren får ge dig ett hopp, då kommer du aldrig att kunna vandra i anden. Det är lika gott vi säger det med en gång. Vi har talat väldigt lite om hoppet i våra församlingar. Och egentligen inte riktigt vetat vad vi skulle ha det till. Tron, ja visst, och kärleken, jajamän, men hoppet. Därför att det är bara i hoppet som du kan följa med Herren in i dödsskuggans dal, i förvissningen om att det finns en väg ut på andra sidan. Om inte annat så består den vägen i att du kommer hem till far. Och det är också det som Paulus talar om på slutet. Min yttre människa bryts ner, men min inre människa förnyas var dag. Och jag har hela tiden som ögonmärke, som mål för mitt liv, det är ting som inte syns. Den evighet som jag väntar mig, den som är så att säga slutprodukten av hela mitt hopp, det eviga livets hopp. Och med det för ögonen kan Herren sätta mig i vilken situation som helst. Det kommer att funka ändå, för jag följer med. Jag har en trygghet. Och det fiffiga med det här är nu alltså att det är en trygghet som Paulus inte ett ögonblick har i sig själv, utan han har den helt och hållet i Gud. För att om Gud skulle släppa taget om honom så var han direkt förlorad. Men han har sin trygghet inte i att han litar på sig själv, utan att han litar på Gud. Men han är inte utan trygghet. Det är viktigt att vi ser det. Han har ett hopp ifrån Gud. Och det hoppet, det är en andens funktion i våra liv. Det är den som kan göra det möjligt för oss att vandra vidare tillsammans med Herren.